Hey, oh, na, na, yo, na, yo, na, yo,
Du är varmt välkommen till podcasten Erbie, där Anna Johansson Larsson och jag, Camilla Olofsson, ger röst åt ohörda berättelser om några utvalda samiska kulturmiljöer i Krokoms och Strömsunds kommuner. Idag så ska ni få följa med oss tillbaka till Rolf Melanders köksbord i Strömsund, och där pratar vi om Foskvattnet och Jakobbygget, som var två nybyggen på vinklumpen Skattefjäll i Hotagen. Och Rolf, han är alltså min pappa Per-Erik Olofssons kusin. För min farmor Berta Olofsson var syster med Rolfs mamma Märta Olofsson, som blev gift med Lander. Och de var alltså födda där på Foskvattnet. Och den som bodde kvar där längst, det var deras bror Oskar.
Morbror Oskar, han bodde ju där bra länge. Han var ju där uppe i Foskvattnet.
Ja.
Det var det ju. Men de, Oskar och Tilda hette hans fru. De hade ju inga barn de.
Nej.
Så att jag vet inte om det började vara besvärligt att bo där och sådär. Var det det som gjorde att de flyttade? Eller?
Ja. Jag har ett gammalt tidningsklipp här. Från när Oskar bodde på ålderdomshemmet i Föllinge.
Ja.
Så har någon, en anonym reporter har gjort en intervju med honom. Mm. När Oskar var barn såg Foskvattnet annorlunda ut. Foskvattnet inom Hotagens församling är idag mest aktuellt, omtalat och känt för den sjöreglering och vattenkraftsutbyggnad som sker i området. Jag har yngre dagar varit med i flottningen från Foskvattnet till Ålviken, berättar 82-årige Oskar Olofsson, numera bosatt på Solbacka ålderdomshem i Föllinge. Det är många år sedan Oskar bodde på fjällgården Foskvattnet. Han kom då dit tillsammans med föräldrarna när han var endast 1 år gammal, närmare bestämt 1907. Egentligen föddes han längre upp i Hotagen, Backarua som stället kallades. Foskvattnet var då en buvall som hans föräldrar odlade upp och brukade så gott det gick under decennier framåt. Det här var jag svårt att få gå ihop. Att de skulle ha flyttat dit 1907. Och Backarua. Alltså jag undrar om inte reportern har vänt tillbaka och fram.
Ja.
Att de i så fall bodde här uppe i Jakobbygget.
Ja, alltså vad jag fattar så bodde de ju uppe i Jakobbygget först. Och sen hade de odlat. Men det måste ju vara en tidigare generation. Eller när han var liten eller något sånt där då.
Och även han berättade här att jag gick i skola i Hilsand i Nordströms socken. Så han gick också på Fridsberg.
Ja.
Oskar. Ja. Det är nu 20 år sedan Indalsälvens flottningsförening lade ner sin verksamhet. Oskar och hans hustru Tilda lämnade Foskvattnet för alltid och flyttade ner till Mörtsjön.
Mörtsjön heter
det. Ja, när han sedan blev ensam flyttade han fram till Föllinge.
Är det Mörtsjön i Föllinge alltså?
Ja, Mörtsjön i Föllinge var det.
I vintras hade han tillfälle att besöka Foskvattnet och kunde därvid på ort och ställe beskåda förändringarna, ingreppen eller förvandlingen, vilket man vill. Inte på långt när såg det ut i Foskvattnet som jag minns, men det var intressant att se med egna ögon den annorlunda bilden av den forna hemtrakten, som gäller Oskar Olofsson till sist.
Ja.
Så det här måste ha varit ungefär 1988 då, när de höll på med bygget av dammen och reglerade sjön.
Det måste vara. Vi var ju upp där då när de höll på byggde, men då kunde vi inte åka upp hela vägen för att det var ju så grovbruten väg.
Ja.
Så vi vände och så regnade det fruktansvärt den där dagen, så att det var ju liksom inte, det var bara lervälling. Och då hade de ju byggt den där nya, höll på med den nya dammen och så vägen runt.
Just det.
Så hade vi med föräldrarna, morsarna, skulle få se det där då. Men hon var ju upp med min systerson här, Kjell. Han skjutsade dit dem en gång, och då var de ända upp till där bygget har varit då. Men då fanns ju ingenting kvar, det var som en vänplan bara så.
Ja, precis. Precis, det var där vi stod i höstas.
Mm. Mm. Men det är också många år sedan då.
Men de här tre bröderna, som du nämner här. Ja. Thomas Larsson och hans bröder.
Ja.
Du berättade något så spännande om en som blev innebränd.
Ja, det var ju Jonas Larsson.
Vad var det som hände?
Alltså Jonas Larssons hus, morsan har gjort till och med en nedteckning av det.
Oj!
Och vad heter det? Huset började brinna.
Och vart var det?
Det var ju alltså i, nu ska vi se här, det var ju i Vackerund.
Ja!
Ja, det är ganska långt upp.
Ja!
Jag kan inte exakt punkterna på dem där.
För du får kika på en karta sen.
Ja, jag kan berätta det här först. Och då var ju Georg, han var ju Georg Olofsson i Arnabo hette han ju sen. Han, brorsan då, såg ju att det kom en rökpelare. De var ju på sommaren, så han var ju ute han då och såg att det kom en rökpelare upp i det. Och de hade hästar på skogen som gick på bete. Så han rusade ju upp i skogen där och fick tag på en häst och red den barbacka upp dit till Vackerund. Och då hade ju den här Jonas Larsson, han har ju försökt att bura ut grejer och sånt där, han och flera hus och sådär, de började brunna och sånt, så han hade bränt sig ordentligt när han kom dit. Så då tog han gubben framför sig på hästen och så red han över till Hotagen med han, så att han skulle få fortsatt vård där. Men jag tror han var dålig, så jag tror han levde inte så länge efteråt det där. Så det var ganska dramatiskt.
Ja, så oerhört dramatiskt.
Ja.
Och hur gammal kan Georg ha varit?
Ja, jag vet inte vilket år det kunde ha varit.
Nej.
För Georg var ju bara en ung pojk. Eller?
Ja.
Vilket år var han född nu? Det kan inte jag säga på rak. Han var född. Han var mellan Kajsa och Berta. Han var född 1/6/1910.
Ja. Men vilken bragd av ett barn att försöka rädda sin...
Och vi säger att om han var kanske... Han måste ju ha varit 10... Ja, men han måste ju ha varit mer. Kanske 10-14 års åldern eller något sånt där. Morfars bror blev
det. Ja, försökte han rädda.
Ja.
Bodde han ensam där uppe i Vackerud då?
Han bodde där tydligen ensam just då, han. Nej, Vackerud vet jag inte vem som tog över sen, eller...
Det kan ju hända, du är övergivet då när det brann ner.
Ja. Ja, då var vi i Påskvattnet då. Och Oskar då kan man säga, det var ju... Ja, tog ju över där så att säga. Men det var ju tomt då när vi var upp där och sen har inte vi haft så mycket med det där. Jag kan berätta en episod där och det var ju så att barnen fick ju ta över ansvaret mer eller mindre där. I Påskvattnet med syskon och alltihop det här.
Ja.
Och morsan berättade ju det på somrarna då, eller de fick ju, hon och Herman, eller Bernt som han kallas sen, var ju de som var ute och gete i skogen då. Men de hade en stor hund med sig.
Jaha.
Som var som liksom deras livvakt då.
Ah.
Och då var de hela dagarna ute i skogen då och gete på somrarna. Oh. Och det var ju när de var, när de var hemma från Fridsberg.
Ja, precis.
Och så innan också. Och sånt där. Och vad jag förstår så Georg, han var nog fortfarande hemma då. Där uppe. För det var ju innan morsan var så gammal som fick fara till på barnhemmet i Hilsan. Då en vårvinter då var, om det var Georg och Oskar hade ju tagit skjuten älg.
Ja.
Och det fick man ju inte göra. Och de släpar ju hemmen där i mörker och i töväder och lite snöstorm och lite av varje hem till sommarlagorn där. Och morsan berättade att hon hade en fotogenlampa och skulle ju lysa dem när de skulle stycka där. För att de var ju rädda för upptäckt naturligtvis och sånt där. Och det var ju så spännande, det knakade ju i väggarna där och blåste allting. Och sen för att det liksom inte skulle komma ut där bland de här andra som bodde och kring det. Då gjorde de ordning för en liten köttbörda till varje och så for de runt och delade ut. Och om det var någon som var nyfiken då på om det var någon tjuvskytt, det var ingen som hade sett något, ingen hade hört något.
Nej.
För de hade ju ont om mat allihop.
Så var det.
Det var ju det. Och köttet var ju så att de var ju tvungna att äta den färskt.
Ja.
De kan ju salta in det, men de hade väl inte möjlighet. De kunde inte fara ner till Laxviken och köpa salt.
Nej.
För då undrar ju han liksom, eller undrar de ju där. Vad ska man allt salt till?
Men det var kolossalt många munnar att mätta.
Ja, det var det.
Och det var ont om mat.
De hade väldigt ont om mat. Ja, det är dåligt.
Ja.
Många gånger.
Så det må vara förlåtet att man tjuvskötte. Nej, för det handlade om överlevnad för barn.
Ja, det gjorde ju det.
Mm.
Så det var nog... Men det är ett sånt där episod som hon tyckte, hon kunde berätta det där lite ibland liksom, just när det, när det vårstormen kom liksom, det där töväder och det blåste och, och sådär och, och det tyckte hon liksom, det, då påminde hon om det där när hon var liten och badade och lyste. Ja.
Jag har ju också intervjuat Märta
vid
några tillfällen och då berättade hon om det här fasansfulla när Leander dog.
Ja.
Berätta vad du vet. Det.
Ja, det var ju samma år som hon föddes egentligen.
Ja.
Som han och det var ju i alldeles ned på vägen upp till Froskvattnet nu igen. Efter vägen. Jag sa det ju alldeles nyss.
Hårlåsen?
Nej, det är ju ett bygge på vägen upp där som inte är bebott nu. Gärs. Jag sa namnet på den alldeles för en stund sedan. Efter ån ifrån dammen och ner.
Ja, precis. Så är det ett litet ställe.
Det är ett litet ställe. Och de satt i alla fall, det var inte så noga. Han var ju där. Och han var ju en jämnårig med en kille där. Och om de höll på renjorden och gevär eller hur det var, det vet jag inte. Det gick i alla fall av ett skott och han blev skjuten. Och det var väl tydligen den här kamraten som hade...
Ja.
Som hade, men han var så traumatiserad så han kunde liksom inte riktigt redogöra han heller exakt hur det hade gått till. Men det blev då ingenting speciellt av dem. De skrev av dem som ett vådaskott.
Mm.
Och det var det nog, för de var ju som kompisar. Då.
Ja, precis.
Så det var ju...
När var det?
1918.
Ja, 1918. Och det gjorde så starkt intryck på mig vad Märta sa. Att hon sa så här att stackars mamma. Först så skulle hon mista Leander och sen födde hon mig.
Ja, och det var lite tufft så, ja. Men sen vet jag inte vilket år Henrietta dog. Hon dog ju någonstans där i närheten.
Ja, i 20-årsåldern när hon var piga hon var i Föllingen någonstans. Ja,
och så blev hon ju sjuk.
Ja, kan det ha varit spanska sjukan eller något?
Ja, det vet jag inte. Jag hörde aldrig riktigt vad det var för.
Så det måste ha varit hårda år för familjen. Ja. För det här var ju också, pappan dog ju också under de här åren.
Ja, 22 år. Så då kom allting slag i slag där.
Ja.
Nej, så det var nog tufft. Jag brukar tänka på det där, för vad jag uppfattar så var det just på vägen upp mot dammen där nu trillar bort namnen. Jag vet inte om jag sa det där med Oskar. Eller Olle, det där med fjällgård, att de kallar den för fjällgård.
Ja.
Och när jag tittar på den här kartan, fjällkartan som jag har, då står det bara bygge.
Jaha.
Där. Och undrar om inte det var där, för att de här unga örnar hade någon slags läger där efteråt, sen de flyttade därifrån.
Jaha.
Men det har de ju också avvecklat för många år sedan. Det här var ju, jag minns när de pratade om unga örnar, var det om det var 50-60-talet någon gång eller något sånt
där. Jaha.
Så. Och sen som man tänker som moster Asta då, som är född 1912. Hon flyttade ju tidigt hemifrån. Och,
ja.
Och naturligtvis så hon gifte sig rätt tidigt. Så hon bodde ju i ett bygge där som jag heller inte har riktigt koll på. Men vad jag fattar så skulle det ju vara inte så långt om det är mot Hotagen som håller henne och sånt där. Och hennes man var ju mycket äldre än henne. Så hon hade ju lite besvärligt det där äktenskapet där.
Då minns jag rätt. För det är så här jag minns att Märta berättade. Och jag tänkte, jag måste ha minns fel för hon bodde ju i Skåne.
Ja,
men det blev senare.
Hon bodde ju där först. Hon bodde ju där först.
Det var han som var så svartsjuk.
Han var så svartsjuk. Och Asta berättade, det minns jag liksom, hon berättade att de rodde över sjön. Hon fick ro båten över sjön. Och han satt med gevär i knä. 30-talet kanske eller något sånt. För Asta sen, men det var ju senare. Det när Elna och, vad heter de, döttrarna till Asta. Bodde hos oss ett tag. Men det var ju, då var inte jag ens född alltså. Mm-hmm. Så länge sedan var det.
Var det döttrar med den här svartsjuka mannen?
Ja, det var. För vi åt i Storebränna, farsan och jag, några år senare. Då var det ju en farbror till de här barn, flickorna, mm-hmm, som hade avlidit. Och då fick de ärva han.
Ja.
Och det var ju, farsan fick ju som ombud då.
Jaha.
Så de delade upp där och han hade något. Och jag kommer inte ihåg vad han heter heller nu.
Vi gick han självmord?
Vilken då? Den mannen, ja.
Ja.
Där uppe, jag tror att han sköt sig.
Ja.
Jag tror att han sköt sig. Men det var ju det. De fick ju fly, mer eller mindre, Asta och barnen därifrån. Och så sen, och här då när de kom, och då var ju, Asta var ju här många år. För då letade hon ju åt morsan. Morsan var ju piga någonstans där i Yxskaftjärn och vad hette de, Axelåsmoarna och lite av varje efter sen då. Och vad heter det då letar ju Asta upp henne. Och då, för att då ville hon att hon skulle fara hit till Strömsund och ta jobb på sanatoriet som var här då. Och då gjorde de ju det. Så det var så de kom hit.
Ja.
Så då jobbar de ju här då, bägge två. Som var här och, men då kommer inte jag ihåg exakt vad döttrarna var då, om de var här också eller hur det var, det minns jag inte faktiskt. Mm. För det här var ju tidigt 40-tal, det var ju sent 30-tal och tidigt 40-tal.
Mm.
Så där jobbade han ju då ända tills, morsan jobbade ju där tills hon träffade farsan då och gifte sig.
Ja. Ja.
Och då Asta var ju här då, och sen så, Asta hon träffar ju en annan karl och ja, gifte Jonsson, därför som han heter Asta Jonsson.
Mm.
Och då flyttar de till Kristineberg. Det var gruva i Kristineberg där uppe. Och han jobbade där. Och det här var också, det var 40-talet, för att jag var inte född då, för de var familjen, våran familj då var på väg upp, syrran och brorsan och farsan och morsan åkte dit. Och då fick hon ner i gruvan, det var en stor händelse. Mm. Fick åka ner i gruvan och upp där och tittade i Kristineberg. Det är där den där linbanan som fraktar malmen. Vart den nu var, hur långt ut det var.
Mm-hmm.
Det står ju rester av den där linbanan kvar.
Mm. Var det med samma man då som hon flyttade till Skåne sen?
Nej, det höll ju ett tag och så sen då så, när det vart slut, då drog hon till Skåne. Till Helsingborg.
Varför just Helsingborg var alla platsen?
Ja, jag tror hon fick jobb på något tvätteri på något sjukhus eller något sånt där. Ja. Sankt någonting. Och hon var ju, det finns en låt som de här, vad ska vi säga, de här proggrupperna sjöng om. Vad hette hon? Anna från Eslöv eller vad hette hon?
Ja, ja.
Om en där i tvätteri som protesterar mot allting.
Ja.
Jag sa, det är Asta. Det är förebild för Asta. För hon kunde bråka med cheferna om allting, att de skulle få något bättre och allting. Och det måste nästan ha varit liksom, det var precis som
Anna här. Från Arlöv.
Anna från Arlöv hette hon. Hette den låten där. Och att det var för varmt i tvätteri. Och
ja,
det var allt.
Och de
ska ha fläkt och allt. Och det var precis som det var, skulle vara henne. För hon var lite vass så där.
Jag träffade henne en gång tror jag, och det var då kanske jag var 3-4 år, jag minns det knappt.
Ja.
Men då kom Berta hem till oss i Offerdal och hade med sig Asta från Skåne.
Mm.
Och Asta hade med sig en docka som han hade sytt.
Ja.
Som vi kallade för Folke. Och den där Folke hade vi kvar. Ja, han finns fortfarande kvar.
Ja.
Och så fort vi lekte med den här Folke så pratade vi om att den här kom ända från Skåne. För det är Asta som har sett den här åt oss.
Ja.
Och det är enda gången tror jag som jag mötte henne. Så jag har ingen minne av henne.
Nej. Och det måste ju vara då när hon fick ju sällskap med en som heter Lennart sen. Skåning då. Han var ifrån där de gör sylt och bär någonstans där. Han pratade en skånska som var svår att förstå i alla fall. Och de åkte ju upp här nästan varje sommar då.
Jaha.
På 70-talet kan man säga då.
Ja.
Här ofta.
Det här måste ha varit i början på 80-talet.
Ja, och även in på 80-talet brukar de vara här.
Ja.
Så det var ju...
Anna, det här låter som en släktträff. Det måste vara intressant för dig.
Nej, det är jättespännande.
Vad vill du fråga om?
Ja.
Det är jättespännande.
Som
jag
har du utifrån?
Det är bara så här. Det är så mycket information. Och jag tänker, för mig är det ju väldigt svårt att komma ihåg namn när inte jag har ansikten på. Men du har ju alltså foton på väldigt många personer.
Ja, det här, och de här korten har jag tagit alltihop av de ja. Här i alla fall. Mm. Det där andra, det är ju sånt jag samlar in. Det var det här som jag misstänkte att det var uppifrån buan.
Tror vi det, Anna? Ja, det skulle det absolut kunna vara. Vi såg ju glas med fönsterglas.
Om du tittar på hur husen står.
Det som hade rasat. Det var ju så stort på ena.
Ja. Jag tror att det här är det.
Det kan nog mycket väl vara det.
För jag vet att de gjorde en tur där. Här är ju Arnabo, familjen Arnabo.
Ja.
Ja, Georg alltså.
Ja, det är det. Är det här hemma i Bremen då?
Ja, det måste det nästan ha varit.
För du vet, Anna, att allting hänger ihop. Att jag bor i Bremen. Mm. Där bodde alltså Georg och bilda familj.
Okej. Okay.
Och mitt emot där jag nu har bott i 20 år, där bodde ju Olle ett tag.
Ja.
Och jag funderar på hur det där hänger ihop. Kom Georg hit för att Olle bodde där, tror du?
Ja, det kan mycket väl vara sånt.
Att båda hamnade i samma by och var bröder, det måste ju betyda något.
Jag fick reda på att det kanske fanns något hus att flytta in i.
Och äldre folk i Bredby, när jag har frågat dem om det här, att Olle bodde där, då har de berättat för mig att de miste ett barn som gick genom isen och drunknade i Bredbysjön.
Mm.
Och att Olle var med när de liksom bar hem honom.
Ja.
Och att han gick och grät och efter det så flyttade de därifrån.
Ja, kunde inte bo kvar.
Nej.
För det är klart att de kanske flyttade dit när de kom ifrån den här gården, fjällgården som jag pratade om.
Ja, så kan det vara.
Där uppe.
Mm.
För det var ju på 30-talet. Det här kortet vet jag heller inte om det är relevant.
Men, vad är det här för unghop?
Det var det att jag misstänkte att det är morsan där i den lilla.
Ja.
Hon påminner om hennes när hon var liten. Men jag är inte säker på att det är hon. Men det kan vara någon annan. Eller kan det vara ifrån taget vid barnhem i Hilsa?
Åh, sådär. Titta, det är en hammock.
När man sitter mitt emot varandra.
Ja, en sån här trähammock med snirkliga soffor.
Ja. Och det står ingenting så att jag vet inte.
Och så är det ett staket här bakom.
Är det en flaggstång eller är det till någon?
Antingen en flaggstång eller en telefon. Och vad är det de står och håller i här? Det är inte en hörselstolpe. Det här, titta, det här ser ut som en ryggen på en stor trädgårdsmöbel.
Det fanns i det där albumet där de här korterna som, där de här Asta och morsan och de här, när de var barn, fanns lite grann.
Är det sant?
Men det satt i det albumet, men jag vet ju inte hur, det kan ju vara någon annat det där som hon har satt i.
För det intryck jag får, det här skulle kunna vara en hop med barn och två flicktanter. Alltså personal på barnhemmet.
Ja,
de här två unga kvinnorna.
Ja, det skulle kunna vara det. När vi är inne på det, vet jag inte om nu kommer vi från Foskvattnet, men när det gäller barnhemmet till exempel. Morsan sa det att hennes bästa tid det var när hon var där. Hon trivdes någonting fantastiskt uppe på barnhemmet i Hilsan.
Ja.
Eller i där Fridsberg.
Ja.
Och det roliga det var ju det att de fick ju sy kläder. Och fick ju så fina kläder. Så fick de sjunga och de fick, hon tyckte om att sjunga så där. Sjunga och de fick ju, vad heter det, stöka till jul, för de var ju kvar över jul och allting och sånt där. Och det var ju så bra liksom. Så hade de sysslor då de fick göra då, utemellan. Så hon stortrivdes där riktigt.
Ja.
För vi åkte ju upp några gånger, men då var ju själva barnhemmet rivet så var bara kapellet kvar. Men hon åkte upp där och gick runt och då brukade hon berätta hur det var och sånt där. Att de brukar gå upp dit till och hämta en mjölk eller vad det var. Eller det var någon gård bredvid där de brukar gå ärenden och sånt där. Så när vi var där nere i fjol, när vi var där nere.
Ja.
Så jag var ju brydd att det var så många som inte. Men det är klart att de längtade väl hem och många och trivdes inte. Så att de tyckte att det var jobbigt där.
Och jag har ett intryck. Utan att veta, men jag har liksom ett intryck av att flickorna har trivts bättre. Ja. Att pojkarna var mer utsatt för aga och slag och, och liksom stränga. Att pojktanterna var strängare än flicktanterna.
Ja, det kan ju mycket väl vara så.
Det verkar
så. De skulle fostra dem.
Ja,
Sen är det väl också beroende på vilken tid.
Ja, vilka som var personal där. Ja. Och vem som var föreståndare, vilken kultur.
Vi pratade ju om att de hette Sandström som var där när hon var där.
Mm.
Och det var mycket sång och mycket sånt där. Och det hon tyckte ju om. Det är en parentes till. Det var ju morbror Jakob brukar ju vara här och hälsa på. Brukar morsan och han sjunga såna här sånger som de hade... vad heter det, sjunga uppe i ja, på barnhemmet och sånt där. Och morbror Jakob hade ju en fantastisk sångröst.
Är det sant?
Men han hade ju, spelade ju inget instrument.
Nej.
Men han stampade alltid takten till. Som det där man har hört de här gamla som man kan göra. Mm. Och så gnola låtar.
Jag trallar.
Jag trallar dem. När han inte kunde texten så trallar han ju låtarna. Och det där var man ju med på då. Det tyckte man ju var, ja, det var ju intressant.
Mm. Vilka låtar kunde det vara?
Ja, det var nog mycket såna här lite religiösa...
Frälsarsånger.
Ja, ja, det var ju genom att det var Missionsförbundet som hade det där, va?
EFS.
EFS, ja. Mm. Ja, EFS var det väl. Och då var det väl sånt då.
Mm. Ja.
Men nu minns ju nu när morsan var gammal och bodde på Strömbacka och ibland så kom upp en sån där låt ifrån när hon så, men kan du texten till den här? Ja, men så jag kan ju inte. Ja, men det skulle vara roligt att kunna sjunga den där. Så sjöng hon en strof då. Mm.
Och även jag minns ju inte så hemskt många saker efter Berta, min farmor, men en sak minns jag, och det är den här ljusa, ljusa, ljusa sångrösten och att hon gick och visslade och sjöng.
Ja.
Men jag kan inte för mitt liv komma ihåg vad hon sjöng. Men det gick liksom att gnola små melodier.
Ja.
Med en ljus, ljus röst. Och sen när jag sökte upp Kajsa.
Ja.
Så hade ju hon precis samma ljusa, ljusa, ljusa sångröst.
Ja.
Och hade ju ett häfte med frälsarsånger.
Ja, hon hade.
Som jag fick av henne för att jag skulle lära mig dem. Så att när jag kom nästa gång så skulle vi kunna sjunga dem tillsammans.
Ja.
Så det där häftet har jag. Jag är så glad för det.
Ja.
Så det måste ha satt sin prägel. Mm. Och jag undrar om inte, för Kajsa var ju djupt frireligiös.
Ja, hon var det.
Det måste ju hon ha fått från den här tiden på Fridsberg, tror du inte?
Ja, det måste komma någon gång under den tiden, ja.
Ja, så på vissa hjälpte verkligen. Och...
ja, nej, det minns jag liksom. Och jag minns ju till exempel här, när jag var barn och vi hade ju lagård. Och när hon mjölkade morsan, sjöng ju alltid för korna.
Mm.
Och liksom hela tiden man kom in där och då var det ju sjöng och gnola för korna. Och de mjölkade ju bra.
Mm. Ja, det berodde på det.
Ja, men de kände ju något positivt.
Jag minns att jag frågade Märta om hur hennes uppväxt har präglat resten av hennes liv.
Mm.
Och då sa hon liksom att hon inte kunde tänka på något särskilt. Men sen så sa hon ju att det att hon valde att vara hemma med barnen, och det hade hon väldigt starkt förstod av det här att hennes mamma var ute och jobbade och inte fanns tillgänglig i barndomen.
Ja, därför mamman följde ju med.
Ja.
När han var ute och jobba.
Ja.
Han ville inte lämna frun hemma.
Va, är det här morfar, sant? Morfar. För det här skriver Berta Magnusson om. Och jag undrar om spekulation från
jag vet sidan. Inte, jag har ju hört det där lite grann. Jag och...
från andra håll eller från?
Ja, det via då. Inte morsan kanske, men om det har varit Asta kanske någon som har nämnt.
Så det ligger någonting i det?
Det ligger någonting i
det. För det där har jag funderat på.
Att han var lite sådär, han ville inte.
Han var svartsjuk för att det skulle komma förbi karar på besök. Jo, och att det här att mamman var borta i barndomen, det gjorde att det var självklart för henne att vara hemma och vara tillgänglig för barnen.
Ja, morsan var ju alltid hemma.
Ja.
Det var ju alltid varmt och skönt och när man kom hem från skolan eller vad det var.
Ja.
Och det präglar ju en, man får ju väldigt nära kontakt då.
Ja.
Det blir ju så.
Ja, så det var något hon hade saknat.
Ja. Nej, så det var...
Men vad vet jag om den här pappan från Värmland? Honom har jag nästan aldrig tänkt på, för jag tycker det är så spännande med alla de här kvinnorna i fyra generationer som bodde där.
Ja.
Men det fanns ju faktiskt en pappa också.
Ja, det är ju han.
Den här svartsjuka värmlänningen.
Ja.
Som kom.
Och han var ju mycket äldre än mormor han. Alltså, var eller mycket, men han var ju äldre.
Var han det? Mm. Från Finnskoga, södra Finnskoga tror jag.
Var han där?
Ja, det står det i födelseboken eller någonstans.
Ja, därför att vi har ju funderat på det där, vart, det ska ju finnas släktingar där då.
Ja, det måste det göra.
Ja, liksom, för då, han är ju alltså min morfar, så att han är ju ganska nära släkt med mig.
Ja.
Så att säga, och jag med dig och för den delen.
Ja.
Så att det ska ju finnas... Jag vet inte om de kom upp hit i skogsarbete eller vad.
Ja, det tror jag nog att
det måste var. Nästan ha varit något sånt eller.
Ja.
Eller om det var en sån där Bernhard Nord-historia, de drog norrut för att det var något annat.
Man undrar hur de möttes.
Ja. Och långt upp så där.
Det kanske var på någon skogsövning i den trakten, ja. För hon bodde ju
hemma hos föräldrarna.
Ja. Ja, och så blev hon ju gravid med Olle innan de var gifta, förstår jag.
Ja.
Ja, och sen gifte de sig då. Mm. Har vi hört något om den här pappan? Han dog ju ganska tidigt.
Ja, nej, jag vet inte så mycket om han så eller. För det är klart att de här... Jag minns aldrig att Oskar eller Jakob berättade någonting om han så eller. För jag menar, han var ju... Jakob var ju 21 år när han dog.
Ja, han borde ha kommit
ihåg. Så han borde ju komma ihåg han någonting så. Va? Men han sa, jag minns aldrig att han sa så mycket om det eller.
Mm. Ska jag tro om de här om pojkarna följde med pappan ut på skogsarbete tidigt? Eller?
Ja, det gjorde de nog det.
Mm, för att
det var ju mycket skogsarbete.
Ja.
Det var ju, för det var ju det de skulle, pengar och mat skulle de ju dra hem. Ja. Och det var ju mycket, ja, Georg, Oskar och Jakob, det var ju mycket det där när de var yngre då. Ja, och Jakob, han gifte sig ju aldrig heller. Han var ju ungkarl hela sitt liv. Så det var ju liksom att dra hem mat till... Ja. Det var syskarna då som var små.
Ja.
Så det var det. För han var ju ute och jobbade mycket han då.
Ja.
Han var ju, vad jag förstår nu, så var han ju norröver och var ute och röjde för när de byggde sådana här vattenkraftverk i början där på, kring 20-talet någon gång.
Mm-hmm.
För då tog de in skogsarbetare först som ska röja skogen innan de började och skulle bygga kraftverken. Mm. Han var norrut, för jag minns han kom förbi här och det höll han nog på med. Senare också, för det var när vi hade flyttat hit, alltså efter 1952, så kom han förbi här när han kom norrifrån Advara och jobba. Och han hade torkat renkött med sig bland annat och sånt där. Vi tyckte det var så jäkla gott. Salt torkat och fick skära bitar och äta. Han hade just lite sånt där med sig när han kom. På den tiden kom de med rälsbussen norrifrån.
En helt annan sak. Vet du om Märta ansåg att de var samer?
Ja, jag vet inte egentligen. Det var ingenting hon reflekterade över så mycket. Att hennes mormor, vad säger du? För hennes mormor måste ju vara, va?
Ja, både mormor och morfar. Hennes mamma var ju same.
Ja. Ja, både morfar och mormor, ja.
Ja. Ja.
Men det var ju ingenting som jag tänkte om.
Ja, pappa var ju helt uppenbart same. Alltså morfar.
Ja.
Och mormor står ju som halvsvenska.
Ja.
Eftersom Marja var svensk. Men Jakob Nilsson var ju same.
Ja, just det. Så,
så, att de, så var, är det. De var i alla fall 75% om man nu ens överhuvudtaget kan.
Ja. Ja, men då har ju jag ännu mer då.
Så att mamman var ju same helt klart.
Ja.
Och pappan var värmlänning.
Ja. Men jag, vad jag minns när de pratade, de här Asta och morsan och de här. Så, ja, det var ingenting de reflekterade över.
Nej.
Så, jag minns aldrig att de sa någonting om det.
Det här var ju liksom under 1900-talet i folkhemmet. Allt skulle bli modernt. De jobbar i vattenkraft, de far till Skåne. De vill bygga upp sina liv. Det ligger verkligen i tidsandan det här att man liksom glömmer bort det här samiska. Och nu ska allt bli modernt och nytt.
Ja, om man tittar på Jakob här på kortet så ser man ju släkt, samesläkt. Utseende på han.
Ja.
Han var ju väldigt kort, han var 150 någonting. Och så här ungefär.
Ja.
Så han slog ju väl igenom lite grann så.
Ja. Och jag har ju sökt i Rasbiologiska institutets arkiv. Ja. Just eftersom alltså rasblandning var det mest spännande som de...
Ja, det har jag ju sett program om och läst om också.
Precis, och jag vet ju att man var i Frostviken och Hotagen de här åren.
Ja.
Och på det här som kallades för lappundersökningen. Och namnlistorna har ju försvunnit, så att de finns inte. Nej. Men jag har ju gått igenom alla fotografier där och kopierat alla som jag tyckte var lik oss.
Jaha.
Och det var ju 10 foton som jag tog med mig till Märta för att fråga om hon visste vilka någon var.
Ja.
Och det gjorde hon inte, så det är antagligen ingen släkt till oss.
Nej.
Däremot så kom jag på att gå rätta vägen sen, och då gick jag till den här publikationen The Race Biology of the Swedish Labs, som var liksom det här tjocka standardverket som de gav ut sen i institutet som resultat av alla undersökningarna. Och där finns ju Bernt Hermann.
Jaså.
Han finns ju med där, och där står han som Carter's son, alltså son till en som bor i en stuga, alltså nybyggarson.
Ja.
De var ju så usla på engelska på institutet också. Ja. Så han finns med där med mått på huvudet och allt det här som han tog. Och jag funderar på alltså många saker, och det är ju, ja, tänk om de hade vetat att han skulle bli homosexuell som vuxen. Det hade blivit ännu mer spännande.
Ja.
Vart fick de tag på honom och bara honom?
Ja, det är knepigt, för att vad jag fattar så drog han ju iväg ganska fort. Han var väl uppe någonstans vid Västjämtland i början.
Han var väl i Hotagen?
Hotagen var det väl, va?
Och skräddarlärling tror jag att det står när han flyttade därifrån.
Ja, för sen var han skräddare i Västerås bland annat.
Ja. Och det är klart, är man homosexuell så är inte Hotagen så lukrativt.
Nej.
Att bo kvar liksom. Nej. Och bygga ett liv.
Nej.
Men jag funderar på, alltså, just i vilket sammanhang kan man få tag på bara honom och inga andra syskon? Jag funderar på om det kan vara på sanatorium. Eftersom han var den enda som...
Ja, det är en idé.
Det är därför jag är så nyfiken på vilket sanatorium han kan ha levat på. Och försöka gå in i arkiv där och se om de tog emot Rasbiologiska institutet.
Det värsta med det här sanatoriet, det var ju att det brann ju ner.
Är det sant?
Det brann ju 1900, ska vi se vilket år kunde det vara, kanske 46 eller något sånt där, 40. Det var mitten på 40-talet i alla fall, en vinter.
Jaha.
Det brann ju totalt ner, så att det brann nog allt arkivarbete in. Mm. För det minns jag morsan berätta, för vi bodde på övervåningen där i gammelstugan då.
Ja.
Och hon sa, du vet, det var ju mycket kalare här då.
Ja.
De såg ju lågorna slog upp över skogen i mörkret när det brann sanatoriet. När sanatoriet brann, brukar de säga.
Ja.
Det var ju som en
stor
händelse här.
Ja.
Och det brann ju hus lite då och då på den tiden, för att de eldade ju med ved, och det var väl en av de andra. Och så därför kanske det har brunnit upp allting ifrån det.
Antagligen.
Jag tror inte jag har några bilder på sanatoriet så här.
Nej.
Men då må jag leta i så fall. För det var en stor byggnad.
Ja.
Men det finns kanske på, man kan få fram på annat sätt.
Ja, jag tänker att jag ska se i kommunarkivet om det kan finnas något som helst.
Ja, det gör det säkert. Ja. Där finns ju alla gamla bilder, mycket gamla bilder.
Ja, det kan man i alla fall, det är ett sånt spår som jag tänker att man måste kolla upp. Så att de hade samiska rötter var ju, det är ju helt klart.
Ja.
Men det som är så spännande är liksom vilka val man gör.
Ja.
Och hur man väljer att se på.
Jag tänker också så här att det kanske inte var val vart alla gånger heller, utan det var nog bara att anpassa sig. Och sen det viktigaste var kanske att få mat på bordet.
Ja, det var
inte... Och hitta lösningar på det.
Ja.
Det var liksom inte så mycket annat. För under den här tiden var det inte så vackert kanske att vara av samisk börd.
Absolut inte.
Nej, jag vet.
Särskilt inte rasblandad.
Nej.
Lars Thomasson, han måste ju ha pratat samiska.
Ja.
Och hans son Thomas Larsson kanske också. När slutade man att tala samiska, undrar jag?
Ja.
När hände det? I vilken generation? Och...
Ja, för du vet att de här som var född nu då, som ja, Olle, Oskar, Jakob och de här. Det var väl aldrig, de var ju bara svenska så att säga.
Ja, för deras pappa var ju svensk, så hon talade säkert bara svenska hemma.
Ja.
Och kanske hennes mamma också, eftersom hon hade en svensk mamma fast en samisk pappa då, Jakob Nilsson.
Ja.
Men hon var ju gift med en same, så att det är möjligt att de har talat samiska hemma.
Ja.
Thomas och Brita Helena.
Åtminstone alltså, uttryck.
Alltså de här är ju det.
Mm. Ja, en annan person som jag kom på just nu, och det var som morsan var ju... Det var ju innan hon började skolan. Så gick de med en ko över till Grubbfjället, som de sa.
Jaha.
Alltså det är ju Andan. Det gick ju från Fosskvattnet till Andan.
Är det samma sak?
Gick, Ja, alltså Grubbfjället heter Grubbfjället, va?
Jaha.
Och Almdalen heter Bygge, va? Men de gick ju dit då. De skulle gå dit med en ko. Och det var ju på sommaren någon gång eftersom... Eller hon kanske var hemma från Frisberg, jag vet inte. Men hon var inte gammal. Kanske var 8-10 år eller sånt där. Och då gick hon med en tant som hon kallar för Lassikari. Lassikari. Hon sa att tanten var väl i kring 90 års åldern, sa hon. Då när hon var så där gammal. Hon rökte kritpipa. Det minns hon mycket väl. Hade en pipa och rökte. Och helt, alltid helt svartklädd. Och hade en stav hon gick med. Och jag minns bröderna när de kom tillbaka. Så var de ju alldeles upprörda över de här andra syskonen hemma som hade släppt iväg dem. Tänk om kärringen har dött på fjället, sa de. De hade aldrig hittat igen dem.
Nej.
Men hon, när gamla tanten, morsan sa det. Hon gick efter... klumpen där och där och där. Så hon hittade ju dit. Men den där Lassikari, det var ju en väldigt gammal tant. Och det vet jag, för när jag tittar på det där kortet, då var det ju inte hon. Det kunde ju knappast vara hon.
Nej, alltså varför jag reagerar, det är för att det finns ett foto i farmors askar.
Ja.
Där vi då har frågat Georg. Och där står det Lasse i Grubbfjället.
Ja.
Att en karl hette.
Ja. Morsan berättade också en annan sak om en sån där, hon åkte skidor. De åkte väl kanske mellan där sådär. Hon åkte skidor, men hon hade inga stavar, hon hade skidor och sån lång stör. Så när det bar iväg ut för då satt hon sig gränsle över störn och bromsade med. Och sånt att parera med. Men hon var så fascinerad av det där att hon var så gammal. Den var så jäkla rörlig.
Var det den gamla tanten
som gamla var? Tanten där. Var den där gamla tanten som var kring 90 år. Trodde morsan att hon var kring 90 år eller sånt. Hon var väldigt, väldigt gammal. Och så var hon helt, alltid helt svartklädd.
Det var hon nog, för att det berättade Kajsa om Gomor, alltså Marja, Jakob Marja. Att hon var helt svartklädd och gick runt där nere vid sjön med stora steg. Och hon var dement, så att de var rädda för henne.
Ja.
Och de barnen skulle liksom passa på henne så att hon inte sprang ut i sjön eller gick bort sig. Mm. Men att hon gick där med sina svarta kläder och stora steg när vi sjön liksom, tyckte de var otäckt.
Ja.
Så de var nog svartklädda.
Ja, det var väl kanske, och det var ju enklast kanske att få tag i svarta kläder.
Ja.
För på bröllopskortet av farsan och morsan så har morsan svart klänning. Det brukar man ju inte ha på bröllopet. Men det berodde på att min faster i Skåne hade dött precis några par veckor innan. Så då gifte hon sig i vitt. Och på den tiden så kunde de gifta sig både svart och vitt.
Ja.
Det var det. De gifte sig 1942. Det här är kort på mig när vi var ute och gick där.
Ja. Ah. Och du berättade för mig sist vi pratade om det här att när ni gick där så det var några yngre...
Det var när ni var på väg upp.
Personer med som tyckte att Jakob gick så långsamt.
Det var, de var äldre än mig. Men ja, de var ju bara 20 år, 20 ja. Plus. Mm. Och brorsan, han var ju så, han skulle ju alltid ha några burkar öl med sig. Han hade ju det i ryggsäcken. Mm. Hörde du, det gick inte länge för han hade skavde på axlarna, så jag fick ju bära hans packning också. Ja. Och så sen gick Jakob, han var ju så, han gick ju i samma takt hela tiden. Mm. Så, och det visste ju jag, för jag har ju gått med den här vid skogen och lite överallt sådär när jag var här. Och ja, de tyckte de, han går sakta, vad sakta det går liksom. Och så sen hade vi gått några kilometer, ja då började det varit mer normalt för dem då. Och sen när vi gick några kilometer till, då tyckte de att han gick fort.
Ja, precis.
För att han gick precis samma takt. Han kunde gå samma takt i flera timmar.
Precis,
för han hade den här lugna gången liksom.
Jag tänkte på precis det. Därför att vi hittade några gamla ölburkar där uppe.
Ja.
Så jag tänkte precis på dem. Att det är de som ni bar upp.
Nej, de tog jag tillbaka.
Är du säker?
Jag var noga med att ta allting tillbaka. För jag sa det, du kan inte kasta någonting här eller...
Det har varit andra där och druckit öl också. Mm.
För om det skulle ha varit, då skulle det vara de där burkarna som var som, vad heter det, Tritown. De där som var som kupig så här. Det var inte de här plåtburkarna.
Eller? Nej, nej.
Jakob och jag, vi drack vatten.
Ja.
Och sen ville ju Jakob då, när vi var där uppe vid buan då, så ville han att vi skulle gå svängen åt Spisfallet som ligger alldeles ovanför där.
Precis.
Och det ville ju jag naturligtvis, men han var ju så trött och så vi fick ju vända om. Mm. För då hade jag tänkt som så, det var ju tid på dagen vi var där, så det var ju bra. Då hade vi kunnat gått vidare upp till de här Flyberg och Vackerön kanske.
Ja.
Jag hade ju gått brevbäring så jag var ju vältränad, jag kunde ju gå hur länge som helst. Mm. Men de här var ju alldeles slut. Då. Så det var bara att vända om och gå hem.
Ja. Vi ska ju ta med publiken har vi tänkt till Jakobbygget eller buan.
Mm. Ja, det blir barmark.
För det var så tillgängligt att ta sig dit från vägänden och vi hittade en ännu bättre väg tillbaka. Mm. Så vi tänker nog att vi ska ordna liksom en tur dit och kunna visa i fält och berätta.
Ja. Men nu sa du, nu har de som rasat ihop alldeles.
Då. Ja, fast de är ju där.
Ja, ja. Du hade ju någon bild som jag har sett.
Ja, du ska få se bilden.
Om jag har ju sett någon bild som du har lagt ut.
Ja, precis.
Så det, ja.
Så, och det är ju öppet och fint där. Och en fantastisk rofylld plats. Mm. Så då hoppas vi att höften är i ordning och att du kommer med.
Ja, det får gå i alla fall.
För då vet vi ju kortaste vägen och slipper hålla på och leta som vi gjorde. Utan precis. Då vet vi precis hur vi ska gå.
Ja. Bra väder har vi ju beställt.
Absolut. För lyssnarnas skull ska vi runda av. Mm. Vi kan prata hela natten.
Mm. Ja.
Vi kanske gör flera avsnitt om det här som det känns.
Du kan komma på mer och berätta senare.
Det tror jag, absolut. Absolut. Men vi säger tack. För idag, för allt du har berättat för oss idag.
Ja,
tack.
Hej, nej, 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 nej.